Förra veckan så började jag med att prata om kvinnor i ledarskap. Och det gjorde jag genom att lyfta fram ett antal exempel från vår församlingshistoria och från Bibeln på kvinnor som har funnits i ledande positioner. Och som jag menar ger oss gott underlag för att tänka att kvinnor kan vara ledare på precis samma sätt som män. Men lyssna gärna på det igen, det som jag berättade och pratade om då. Jag vill också göra en rättelse. Ibland behöver man göra det som predikant och pastor. Och också be lite om förlåtelse till Ulla-Maj Mikaelsson. Jag gav henne ett annat efternamn förra veckan när jag nämnde henne. Förlåt mig, Ulla-Maj. Jag hoppas du kan förlåta mig för detta. Jag ska inte kalla dig för något annat än Mikaelsson framöver. Den här veckan så ska jag predika över några texter i Bibeln som vi vid första anblicken i alla fall känner kanske motsäger det som jag pratade om förra veckan, att kvinnor kan vara i ledarskap. Men innan jag gör det så bara en grej som slog mig under veckan. När jag läste på och lyssnade undervisning om kvinnor i ledarskap så slog det mig en sak. Vilken är den viktigaste händelsen för oss kristna? Den enskilt viktigaste händelsen för den kristna tron. Vad är det? Det är ingen som vågar svara här. Det är ju uppståndelsen. Att Jesus uppstod från de döda. Påsken och det centrala budskap att Jesus uppstod. Och utan den så hade det inte funnits någon kristen tro. Och vilka var de första som får reda på att Jesus är uppstånden och sen då går och berättar det för andra? Har ni tänkt på det? Kommer ni ihåg det, ni som sitter här i lokalen? Kommer ni ihåg vilka som var de första? Tack så mycket. Det var någon som vågade säga att det var några kvinnor. Och närmare bestämt, om man läser i Lukas 24, så står det så här. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det här för apostlarna. Men apostlarna, de reagerade. De tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Och det kanske hade att göra med att det var kvinnor som kom. Men det hade förmodligen också att göra med att det är svårt att tänka sig att Jesus faktiskt riktigt hade uppstått. Men vid den här viktigaste händelsen för den kristna tron överhuvudtaget så är det kvinnor som får uppdraget att gå och berätta om detta. Jesus hade ju, jag tänkte på det, han hade ju liksom kunnat stått där bakom någon buske eller någonting. Eller bakom en kulle, jag vet inte hur det såg ut där. Och sett att, men det är kvinnor som kommer först. Nej, men jag väntar tills männen kommer och så visar jag mig för dem. Men han gör inte det. Han går fram, han säger, här är jag, jag har uppstått. Gå och berätta detta för apostlarna. Och de gör detta. Kvinnor får faktiskt ganska ofta viktiga roller av Jesus. Vi läste om kvinnan vid Sykars brunn förra veckan till exempel. Ja, bra. Det var en liten parentes, men jag tyckte den var viktig. Hur är det då med de här texterna som framförallt Paulus skriver till församlingarna om att kvinnan ska tiga i församlingen till exempel? Vad gör vi av dessa texter? Är Paulus kvinnofientlig? Är han en kvinnoförtryckare som tycker att kvinnan ska bara vara tyst i församlingen? Vad har han emot kvinnliga ledare? Det är frågan vi har idag. Och innan vi läser så menar jag att det finns några saker som jag tänker är bra att ha som liksom bakgrund in i när man läser. Det första är, när Paulus skriver sina brev som vi har i Nya Testamentet så skriver han dem till specifika församlingar med specifika problem som de står inför. Han försöker hjälpa dem att lösa olika saker. Och därför kan de här texterna ibland liksom motsäga lite grann det som är Paulus övergripande sanning och vision. Och ibland så kan det vara helt enkelt så att det bara är svårt för oss att förstå. För att vi inte vet om situationen i Efesos eller Korint, som till exempel de här bibeltexterna vi ska läsa idag är skrivna till. Och för det andra så kommer Paulus från ett sammanhang. Han kommer från en tid, eller han lever i en tid, kommer från en tid. Det är ett konstigt uttryck. Han lever i en tid där man såg på ett helt annat sätt på kvinnor. Ganska negativ syn på kvinnan överlag. Han är ju jude, han är utbildad till rabbin Och i princip så var det så att som rabbin så tackade man Gud varje dag för att man inte var skapad till kvinna. Lite konstigt. Jag kan säga att jag är glad att jag är man, men jag skulle inte liksom gå och tacka Gud för att jag inte är kvinna. Förstår du? Känns konstigt. Kvinnan var liksom en tillhörighet för mannen. Mannen ägde antingen pappa eller maken, ägde liksom kvinnan på den här tiden. Så man hade inte arvsrätt, man hade inte rätt till utbildning och sådär som kvinna. Så det är ganska olikt hur vi har idag. Vi har ett ganska jämlikt samhälle idag skulle jag säga. Jag tycker vi är väldigt jämlika, särskilt i jämförelse med detta. Även om inte allt är perfekt i Sverige heller. Så det är det andra. Men det tredje är också att Paulus har gjort en resa här. Vi läste det förra veckan, vi läser det nu igen. Hans övergripande sanning från Galaterbrevet 3 och 28. Där han skriver så här. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Det här är liksom Paulus övergripande sanning om hur vi ska se på varandra i relation till varandra, i församling och så vidare. I Kristus har vi alla samma förutsättningar. Vi är fortfarande män och kvinnor, det är sant. Men vi ska inte se på varandra utifrån kön eller utifrån andra attribut, utan vi ska tänka på varandra som ett i Kristus Jesus. Det är viktigt. Låt mig också lägga till en fjärde liten grej som vi ska ha med oss i bakhuvudet. Paulus har, som jag visade förra veckan, ett antal medarbetare, andra ledare som är kvinnor helt enkelt. Och de har samma roller som män har. Alltså han visar till exempel med Junia som är apostel. Det är undervisande roller, det är diakoner, det är församlingsledare. Så vi vet att Paulus har kvinnor i sin närhet som han ser som ledare på samma sätt som män. Om vi tar med oss det här så blir det liksom, när vi läser de här texterna så blir det för mig i alla fall ännu tydligare att det här är specifika situationer Paulus skriver till. Det är någonting som har hänt här som han behöver liksom bemöta eller undervisa dem om hur de ska hantera. Och då tänker jag att då märks det liksom, ja vi ska alldeles snart läsa, jag lovar. Men då märks det liksom att Paulus ibland måste modifiera sin övergripande sanning lite grann i vissa sammanhang för att då han behöver bemöta någonting som finns där i det sammanhanget. Så vi ska se det alldeles strax. Och vi sjöng ju här alldeles nyss om att liksom gå ut, möta människor ute med evangeliet. Och det är också en sån här tanke man behöver ha med sig. Att ofta när Paulus skriver så skriver han saker för att i det sammanhang som människor rörde sig i så behövde man liksom ha respekt för att det finns vissa saker som sker i samhället. Och om vi liksom går emot dem för mycket, då kan vi stöta oss med människor på sätt som gör att deras intresse för evangeliet försvinner. Och då menar Paulus att försök istället att anpassa er så att ni inte stöter bort människor i onödan, liksom med onödiga saker. Och det tror jag kan vara viktigt. Ja. Nu är det bättre att vi bara läser här. Nu har jag pratat för mycket. Man ska läsa Bibeln när man predikar. Man ska inte prata för mycket själv. Vi går till första Korinthierbrevet 14. Och vers 33-36. Här skriver Paulus då till församlingen i Korint. Det här är en församling som uppenbarligen har en del problem. Paulus skriver två långa brev till den här församlingen. Och försöker förklara hur ska ni tänka, hur ska ni göra. Och en av de saker han skriver då är ifrån första Korinthierbrevet 14. Vers 33. För Gud är inte oordningens Gud, utan fridens. Liksom i alla de heligas församlingar ska kvinnorna vara tysta i era församlingar. De får inte tala utan ska underordna sig, som också lagen säger. Vill de veta något ska de fråga sina män där hemma. För det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Var det kanske från er som Guds ord gick ut, eller var det bara till er det kom? Ja, det är som en liten käftsmäll för vissa kan jag tro. Eftersom Paulus i första Korinthierbrevet, alltså samma brev i kapitel 11, lite tidigare, utgår ifrån när han skriver att kvinnor ber, profeterar, alltså talar i gudstjänsten, så kan det inte i det här sammanhanget handla om att kvinnorna alltid måste vara tysta när det är gudstjänst. För man måste ju alltid, när man läser Bibeln, måste man alltid liksom jämföra, se olika sammanhang. Vad säger de? Hur lär vi oss det, liksom det övergripande sanningen? Och när han då skriver i Första Korinthierbrevet 11 så utgår han från att kvinnor finns i den typen av tjänst. Det måste vara någonting annat, något specifikt sätt att tala som de inte får göra, kvinnorna. Och det enda han tydligt adresserar, alltså skriver i den här texten, är ju att ställa frågor. De ska fråga när de kommer hem, skriver han, sina män. Så det verkar handla om gifta kvinnor dessutom, som har män som de kan prata med där hemma. Och det är ganska vanligt att man tolkar den här texten som att det finns kvinnor som har ställt frågor som stör ordningen. Alltså, kanske att det är för mycket frågor. Kanske att det är irrelevanta frågor som har med fel ämne att göra. Eller att det inte liksom är rätt i det som de pratar om här. Eller att bara att det är något tal som helt enkelt stör ordningen. Hela det här sammanhanget handlar om, i Första Korinthierbrevet 14, handlar om ordningen i gudstjänsten. Alltså att gudstjänsten behöver ha en viss ordning för att det inte ska bli kaos. Och på den här tiden så var det faktiskt vanligt att den som undervisade, att man interagerade med människor. Att man tillät frågor från de som satt och lyssnade. Vi är inte jättebra på det idag, liksom, i gudstjänster i alla fall. Men då, på den tiden gjorde man det så. Och då kan det ju vara så att om det är någon som ställer massa frågor så blir det lite så här, det blir liksom tjatigt och rörigt. Och dessutom om man då ställer frågor som inte har med ämnet att göra, så kan jag förstå att Paulus skriver, tyst med de frågorna nu. Vi tar dem nästa söndag när vi har frågat pastorn eller vad de hade. Det är då vi ställer frågor här i den här kyrkan. Så att någonstans var det, det är någonting som stör ordningen. Det är någon slags tal som stör ordningen det handlar om här. Och då tänker jag så här, att även om det står som i alla heliga församlingar, så betyder inte det att kvinnor ska vara tysta alltid, hela tiden i gudstjänsten. Utan det handlar om att inte kvinnor ska tala på ett sätt som stör ordningen. Och det är faktiskt också lite missvisande. Jag läste en bok här i häromdagen, och i våran bibelöversättning så står det här uttrycket liksom i alla de heligas församlingar, i samma mening som att kvinnorna ska vara tysta. Men vanligtvis för Paulus är att han skriver det som en del av det som var innan, att det hör ihop med det som han sa före. Och i så fall, i det här fallet, skulle det vara det att Gud inte är oordningens Gud utan fridens, liksom i alla de heligas församlingar. Så det kan också vara en aspekt att ha med oss här. Paulus ger en kortsiktig lösning. Kvinnorna ska sluta prata störande. De får inte ställa frågor i gudstjänsten, de får ställa frågorna när de kommer hem. Det är en kortsiktig lösning. Men den långsiktiga lösningen som han också ger är just detta. De får ställa frågorna när de kommer hem. De får fråga sina män så att de också får undervisning i vad Gud vill säga. Och idag, det här är ju faktiskt, i den tiden han skriver, så är det här ganska radikalt uttalande. Alltså, i vår tid så är vi så här, vad betyder det då? De ska ställa, utgår han från att kvinnorna är dumma liksom, och inte fattar någonting, så att de måste fråga sina män när de kommer hem? För oss blir det konstigt. Men i den här tiden så är det ju så att kvinnorna är väldigt ovanligt att kvinnorna har utbildning, att de har fått lära sig Guds ord och få lära sig vad det liksom handlar om. Så att när de ställer frågor så kan det vara sånt som de kan prata med sina män om där hemma. Och så får de på det sättet undervisningen. Så Paulus ger ju egentligen kvinnorna mer möjlighet att få utbildning än vad samhället gör. När vi läser tänker vi, vad är det här för patriarkalisk nolla? Men i deras sammanhang så är det liksom, oj vad han är radikal. Får kvinnorna också ta emot undervisning på samma sätt? Så då tänker jag att det här, ja, men det är någonting som stör ordningen, som Paulus vill visa, att lugna ner med det. Och det borde inte vara att kvinnorna inte får profetera eller undervisa. För då hade han förmodligen skrivit det tydligare. Så det vi kan lära oss idag är ju det här att ja, men vi har en gudstjänst, vi har en ordning i våran gudstjänst. Och det vi lär oss av den här texten är inte att kvinnor inte får tala, utan det vi lär oss är lämna det liksom störande pratet utanför. Och så tar vi det efteråt. Nu har vi en ordning här, vi har en respekt för varandra i gudstjänsten, typ så. Och jag tänker så här, vi i Sverige idag är vi otroligt bra på detta. Det är därför jag blir glad när man hör ett barn som låter lite, så att det är någonting som händer och stör ordningen lite. Ibland kan jag ju som svensk pastor önska att det var någon som störde ordningen lite mer. Fast man ska vara försiktig med vad man önskar i för sig. Så. Men den här texten tänker jag talar inte om att kvinnor inte får undervisa i församlingen. Men ska vi gå till en text som faktiskt pratar mer om det istället och talar emot det istället? Det kan ju vara kul. Då går vi till första Timoteusbrevet 2 och vers 8. Det är en text som tydligare ifrågasätter kvinnors undervisande. Första Timoteus 2, vers 8 till 15. En liten text. Jag vill nu att männen på varje plats ska be med heliga lyfta händer, utan vrede och diskuterande. På samma sätt ska kvinnorna smycka sig med anständig klädsel, med blygsamhet och gott omdöme. Inte med håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyra kläder, utan så som det anstår kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan, med goda gärningar. En kvinna ska i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon ska vara i stillhet, eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som blev förledd, utan kvinnan blev förledd och gjorde sig skyldig till överträdelse. Men hon ska bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva anständigt i tro, kärlek och helgelse. Det är ett ord att lita på. Ja, det är någon som sitter här så här. Och det gör säkert någon hemma också. Den här texten säger ju tydligt, kvinnor ska inte undervisa. Jag tillåter inte att kvinnor undervisar. Hon ska ta emot i stillhet och helt underordna sig. Okej. Okay. Vid första anblicken så tänker man, det här är ju kvinnoförtryckande. Här, nu trycker vi ner kvinnorna. De ska sitta still och vara tysta och bara ta emot och underordna sig. Men låt oss titta lite närmare. Det finns en anledning till att jag börjar med att läsa från vers 8 och 9, 10. Här går liksom Paulus åt föreställningar kring hur man såg på att man skulle vara som man och kvinna. Männen, de var liksom burdusa och fightades och bråkade och diskuterade. Och Paulus säger, lägg bort det där. Skit i det. Ta det lugnt med varann. Kvinnorna, de hade någon slags, det fanns kanske någon attityd där bland kvinnorna att man skulle ta på sig fina kläder, man skulle sminka sig, man skulle se fin ut. Och så säger Paulus, alltså lägg bort det där. Det är inte det viktigaste. Och det kan vara så att den här tiden så var det vanligast bland prostituerade att man sminkade sig och hade smycken och så vidare. Och det kan också vara så att det liksom var de högt uppsatta kvinnorna inom religiösa sekter, alltså andra religiösa tron, som höll på med fina håruppsättningar och så vidare. Och att det är därför Paulus skriver så här. Men någonstans så har Paulus en poäng att ett sätt att leva anständigt, alltså på ett bra sätt, på ett gott sätt, är att hantera sina kläder, sin kropp, på ett ödmjukt, liksom lite stilla sätt. Det var vanligt på den tiden också att man talade om det på det sättet. Och vi kanske tycker att det är lite konstigt idag, vi är lite mer sådär att kvinnor måste väl få ha på sig vad de vill och sådär. Men jag tänker att det finns väl ändå en poäng i att fokusera mer på hur jag lever mitt liv ut än och vad som finns liksom på insidan än vad jag visar med mitt yttre. Där kan vi ändå se att det finns en poäng som Paulus har. Och så kommer vi till de här verserna 11 och framåt då, till 14. Och, så där. Och då finns det en del människor som läser den här texten och också den förra som jag läste från första Korinthierbrevet, att vi ska läsa som det står och vi ska göra som det står. Och så är man stenhård med det. Och då tänker jag, Okej, men varför är man inte stenhård då med från första Timoteusbrevet 5 till exempel, där det står om hur vi ska hantera änkorna i våra församlingar? Varför hanterar man inte dem på exakt det sättet som det står? Det blir inkonsekvent att välja den här texten som här ska vi läsa som det står och göra som det står. Och så gör man inte det med andra texter, eller hur? Det blir inte bra. Och därför bör man ha med sig det också. Att det är liksom, den här texten är skriven med en uppmaning till en lokal församling med ett lokalt problem som förmodligen har liksom, det här är en församlingsledare, Timoteus, som har ett bekymmer han behöver hantera och Paulus hjälper honom med det. Så generellt vet vi att Paulus har inte problem med att kvinnor undervisar i församlingar, för det har vi sett tidigare. Men i det här brevet så argumenterar Paulus mot ett antal saker. Och det är det vi ska kolla på nu. Det är nämligen så här att det blir ganska tydligt att det har kommit in falska lärare i den här församlingen. Alltså människor som undervisar en lära som inte är evangeliet, inte är det som vi står för som kristna. Och förmodligen handlar det om, alltså Paulus skriver mycket sånt i sina brev. Det är ganska ofta det är falska lärare som har kommit in eller falska läror som församlingen brottas med. Och här verkar det handla om en slags gnostisk lära. Alltså gnostiker, de skiljer på det andliga och det kroppsliga väldigt tydligt. Kristen tro är att vi är en helhet som människor. Vi är en ande, en kropp och en själ. Det hör ihop, det hänger ihop. Gnostikerna delar väldigt mycket på det. Att anden, i anden ska vi leva, men i kroppen kan vi göra typ vad vi vill med, till exempel. Och då får det liksom konsekvenser för hur man ser på äktenskapet, hur man ser på manligt och kvinnligt. Och så är det då någonting som inte har blivit bra i den här församlingen. Jag tror att det kan vara så att det är de som undervisar om att det finns ingen som helst skillnad mellan könen. Och det ska få till konsekvens att det gifter inte med varandra. Det är bara dumt liksom. Och Paulus vill visa att jo, men det är bra att gifta sig. Det är gott med äktenskapet. Det är inget fel med det liksom. Och den här läraren har några kvinnor då främst verkade som attraherats av. I kapitel 3 och kapitel 5 så står det specifikt att det är några kvinnor som har attraherats av den här läran. Och då vill Paulus visa att det är inte bra att ha den här läran i sin mitt för församlingen. Och då är det ju också så då att eftersom kvinnorna i det här sammanhanget generellt hade lägre utbildning, hade mindre utbildning, så hade de kanske lättare för att ta till sig, att inte pröva. Alltså det var svårare för dem att pröva en lära som de fick höra och tänka, är det här bra, är det gott, hör det ihop med det som vi läser om i Guds ord och så vidare. Och eftersom de inte hade utbildningen så var det liksom lättare för dem att falla i fällan och följa den här nya läran. Och då skriver Paulus, och det är kanske inte så konstigt, att en sån lära får inte undervisas i församlingen. Och det är därför kvinnorna inte får undervisa. Förmodligen är det så. Återigen så tänker jag, och jag tror att det här är en kortsiktig lösning. Paulus säger, jag har en kortsiktig lösning och en långsiktig lösning. Den kortsiktiga är att just nu Timoteus ser till så att ingen kvinna undervisar i församlingen. För de kommer ha den här läran förmodligen. Men så ger han också en långsiktig lösning. Såg ni den när vi läste texten? Det var den som var lite jobbig att höra, den här meningen. De ska i stillhet ta emot undervisningen. Här igen på något sätt är det ju det här att Paulus i våra ögon så här, ja, kvinnan ska sitta still och bara vara, ta emot. Men i det här sammanhanget så blir det ändå, han lyfter ändå kvinnorna och säger, ni kan ta emot den goda, sunda undervisningen och lär er. Och det är mycket möjligt att det han menar i det här fallet är så här. Just nu behöver Timoteus se till så att kvinnorna är tysta. Men om ett tag när de har fått mer undervisning, då kan de vara med och undervisa. Det tror jag att det här är vad det handlar om. Och att det också står där att de ska underordna sig, det tror jag är mycket av en reflektion av samhället. Där det var så att det förväntades av kvinnor att de underordnar sig. Det förväntar sig, alltså folk utanför församlingen förväntar sig att så fungerar det också i församlingen. Och därför tror jag han liksom trycker på det här att i det här sammanhanget, när kvinnorna inte har liksom rätt lära, så är det bättre att de stannar, tar det lugnt, ödmjukar sig och säger okej, då vilar vi och lyssnar ett tag. Sen kan vi få kliva in i detta. Återigen så tror jag att det handlar om att när man går ut till samhället så vill man inte stöta sig allt för mycket med människor runt omkring sig. Utan det handlar om att leva i det sammanhang man befinner sig. Vi lever i ett helt annat sammanhang i Sverige idag. Där vi snarare skulle stöta oss med människor om vi skulle förbjuda kvinnor helt att vara i tjänst. Eller hur? En detalj till i detta. I staden Efesos där Timoteus finns när han får det här brevet i den församlingen så finns det ett stort tempel till gudinnan Artemis. Vi läste om det också i Apostlagärningarna. Och det är kvinnor som tjänar i det här templet. Och kanske var det så att några av dessa kvinnor hade kommit till tro på Jesus. Och så hade de kommit med en lära, en undervisning som inte var god med sig. Liksom. Och så kommer de och säger, nu ska vi visa här i den här församlingen vad är den rätta vägen. Och då behövde de här kvinnorna underordna sig och se att vi är jämställda männen. Att vi inte står över. De behövde liksom få se att den här falska läran är ingen gott. Liksom. Och det är faktiskt viktigt att se också att i det här sammanhanget, i första Timoteus kapitel 1, så står det om de här falska lärarna. Och då är det två namn som nämns, och det är män. Och de säger Paulus om, de måste vi utesluta i församlingen, för de här ställer till alldeles för mycket problem. Så där vill han liksom plocka bort dem som undervisar falskt. Men kvinnorna som då har lockats av det här, de tycker han, ja, men ge dem undervisning så kommer de kunna få liksom lära sig. Så uppenbarligen har männen större problem med det än vad kvinnorna hade. Ja. I vers 14 och 15 så finns det någon slags återkoppling till Eva och Adam. Och att det står om att föda barn, alltså Eva ska bli, eller kvinnan ska bli frälst genom att hon ska föda barn. Och i första Mosebok kapitel 3, det tror jag det här kopplar till, då berättas det om syndafallet och att en av konsekvenserna av syndafallet är att kvinnan ska känna smärta när hon föder barn. Och poängen i den här versen kan vara inte att kvinnor ska föda många barn för då blir de frälsta. Jag tror inte det. Utan det handlar om att de ska bli frälsta genom den här så att säga förbannelsen det är att smärtan kommer när jag föder barn. Återigen, det handlar om det här med äktenskapet. Att Paulus ser äktenskapet som någonting gott. Gå tillbaka till äktenskapet. Ni som har liksom sagt att det är ingenting att ha. Gå tillbaka till er roll som mamma och fru och så vidare. Och lev i den relationen på ett bra sätt. Det äktenskapet instiftat av Gud är en välsignelse för dem som finns i det. De ska bli räddade. Kanske är det så att som sagt, att det skulle kunna vara att kvinnorna, de här som undervisar om att de ska släppa äktenskapet, lämna det. Att det faktiskt handlar om att de blir räddade till rätta läran från den falska läran genom att gå tillbaka till att se på sin roll som mamma och fru på ett bättre sätt igen. Liksom. Det kan vara så också, jag vet inte. Någonstans så är det lite så här, ja men den här texten är lite svårt och exakt veta vad Paulus menar i allt det här han säger här. Jag erkänner det, jag håller med om det. Men jag tror vi behöver förstå att jag är övertygad om att texten inte menar att kvinnor aldrig får undervisa. Utan det här handlar om en specifik församling med ett specifikt problem. Att kvinnor lika väl som män inte får undervisa falska läror i församlingen. Det är vad vi kan lära oss av den här texten. Som sagt, männen skulle till och med uteslutas. Kvinnorna hade Paulus lite mer hopp om att de skulle kunna vända tillbaka till det goda. Och det tänker jag till oss. Liksom, vi lever ju en tid där många av oss söker till exempel undervisning på olika sammanhang. Inte bara i församlingen utan kanske YouTube och podcast och så vidare. Vad är det jag matar mig med? Är det här någonting gott? Är det någonting som bygger upp? Är det här evangeliet? Eller är det en falsk lära jag lyssnar på? Det kan vi behöva vakna över. Och vi som församlingsledning behöver vakna över att inte någon undervisar falska läror i våran gudstjänst, i våra kyrkor. Så det är väl liksom också vad vi kan lära oss av den här texten. Jag vet att det finns församlingar och det finns enskilda som kommer till en annan slutsats i det här ämnet. Som anser att kvinnor inte ska vara i ledarskap eller undervisa. Och jag har respekt för de människorna. Men jag håller inte med dem om den ståndpunkten. Och som församling här och som jag som pastor här menar att vi här står helt och hållet för att kvinnor har alla möjligheter att leda och undervisa på samma sätt som män har i vår församling. Vi vill inte göra skillnad på människor utifrån kön. Vi tänker att vi är ett i Kristus. Gud utrustar, sänder och vi liksom ser på karaktär och lämplighet till att vara ledare. Till att bli missionär och evangelist som vi läste om de här kvinnorna förra veckan. Pastor, föreståndare och så vidare. Och det är jag stolt över och det är jag glad för att vi har den hållningen. Och jag tror att Paulus grundhållning och det är också liksom min utmaning till oss alla här idag är att i Kristus, i Jesus så sker någonting nytt. Det är inte kvar det gamla, vi ska inte vara kvar i det som en gång har varit utan det sker någonting nytt. Vi får ett nytt fokus. Vi vänder blicken bort från olikheterna människor emellan. Vi vänder blicken bort från att tänka på oss själva först och främst. Eller att själva liksom ta plats och synas och vara fin och duktig. Och vi vänder våran blick bort från det som, att det, är det som sker innanför kyrkans väggar som är det absolut viktigaste. Utan vi vänder blicken istället ut mot Kristus och ser att vi alla har rätt att ta emot nåden. Men också de här olika typerna av roller som Gud kallar oss till. Jesus blir i centrum istället för oss själva. Andra människor är viktigare än jag själv. Och så vidare. Att de som finns utanför församlingen, de behöver vi både ta hänsyn till men också försöka nå med evangeliet. Det blir liksom Kristus i oss, det nya i oss. Vi lyfter blicken från frågor omkring vem som får undervisa och så vidare till Jesus Kristus istället.